Hej, jag ska prata om min passion för musik. Min dröm att bli jazzmusiker, hur jag uppfyllde den drömmen och vad som hände sen. Jag har gett ut 3 skivor under eget namn samt medverkat på x antal andra. Jag har undervisat jazzpianospel på Kungliga konservatoriet i Haag, Nederländerna, repetera, koncertera och turnera med mina diverse olika ensembler och för det mesta blivit väldigt väl emottagen av både press och publik. Jag har levt ett minst sagt fint liv, bott i centrum av den vackra staden Amsterdam och stortrivats med tillvaron i allmänhet. Men jag har också kämpat mot sjukdom och tvingats göra svåra livspåverkande beslut. Allt det här ska jag berätta om nu. Jag heter Walter Wolf och det är jag som är sommarpratare idag. Jag kommer från en musikalisk familj. Ingen har i och för sig innan mig varit musiker till yrke, men vi har alltid lyssnat på mycket musik hemma. Och förutom mig själv så har båda mina bröder också gått i musikskola, sjungit i kör och varit allmänt musikintresserade. Till mina tidigare musikaliska minnen hör att mamma brukar lyssna på Rachmaninovs 3:e pianokonsert hemma på vår gamla LP-spelare. Medan mina bröder och jag mest ändå kanske var intresserade av min storebrors nyinförskaffade Scorpions-skiva. Tidigt, kanske när jag var 9-10 års åldern, märkte jag dock att det fanns en viss sorts musik som jag verkligen gillade mer än någon annan, men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Det var inte klassiskt och det var inte pop. Jag försökte med Beatles och Elvis, men trots att jag visserligen nog gillade så var det ändå inte jag sökte. Jag hade hört om jazzmusik och hade länge för mig att det var det som äntligen kunde stilla min hunger för den här rätta musiken. Men då jag gick till biblioteket för att läsa om och lyssna på musiken så blev jag gång på gång besviken. Jag lyssnade på alla de här klassiska jazzartisterna som Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie och Charlie Parker. Men det var alldeles fel och alldeles för komplicerat för mig. Det var inte förrän flera år senare som jag lärde mig att uppskatta de här artisterna. Mitt sökande fortsatte och det som kanske kom närmast var Bill Haley and His Comets med See You Later Alligator och Rock Around the Clock, vilka fanns på en skiva som jag vann på ett skollotteri när jag var 12. Men sen upptäckte jag saxofonisten Hank Mobleys skiva Soul Station och jag hade kommit rätt. Jag minns inte vem det var som introducerade den här skivan för mig, men den personen har jag nog att tacka för mycket. Soul Station har hängt med länge, i princip hela min karriär. Jag har lyssnat på den otaliga gånger och jag minns att jag också på julen brukade driva pappa till vansinne när han ville lyssna på stämningsfull julmusik och jag tyckte det var bättre med Soul Station. Efter gymnasiet och ett års militärtjänst i Dragsvik ville jag börja studera jazzpiano på allvar. Jag sökte och kom in till Pop- och jazzkonservatoriet i Helsingfors. Äntligen fick jag spela jazzmusik ihop med andra. Andra som hade samma intressen som jag och jag trivdes. Under följande vinter började jag känna små förlamningar i vänster hand, arm och ben. De var små, men som pianist märker man lätt sånt när det gäller i synnerhet händerna. Jag gick hos en idrottsmassör och en fysioterapeut. Båda sa att de visste precis vad det gällde, att jag spände vänstra axeln då jag spelade och att en nerv hade blivit i kläm. De visade på en sån här medicinalplansch på väggen. De sa att 10 behandlingar här så blir du bättre. Men symptomen blev bara värre, plus att jag fick ont i nacken och i bakhuvudet. Jag blev yr och hade illamående. Jag gick till en läkare för arbetsrelaterade skador. Han skickade en remiss till neurologen på Mejlands sjukhus, men han skickade den här remissen som ej brådskande. Och jag fick vänta. Väntetiden var upp till 3 månader. Jag låg hemma och jag klarade inte av att vänta. Jag hade ont och i första fall så kunde jag knappt gå upp ur sängen för att jag var så yr och mådde så illa. Så jag ringde och fick en avbokad tid samma dag. Hos neurologen gjorde vi sen några enkla test som att till exempel gå längs en imaginär linje på golvet. Men testen gick ingen vidare, skickades direkt på magnetröntgen. Efter magnetröntgen åkte jag tillbaka till Mejlands och fick höra att jag hade en hjärntumör stor som en mandarin. Nå, hur skulle man reagera på det här? Jag var chockad naturligtvis och visste inte vad det skulle innebära. Men samtidigt så var jag också på något konstigt sätt lättad av att få höra vad felet var. Efter några samtal till nära och kära åkte jag direkt till Töle sjukhus för en akut operation följande dag. Operationen gjordes av en doktor Juha Hernesniemi. Efter 2 veckor på sjukhus och 2 månaders sjukledighet var jag dock på benen igen och jag kunde fortsätta med mitt spelande och med mina studier. Jag nämnde kirurgen Juha Hernesniemis namn eftersom han verkligen räddade livet på mig den gången. Jag hörde efteråt att tumören hade blivit så stor att den nästan inte gick att operera. Neurologen som hittade tumören var överraskad. Överraskad att höra att man överhuvudtaget hade försökt. Hernesniemi gjorde ett riskfyllt beslut och fixade. Hur som helst så hade jag väntat bara några veckor till med att ringa till neurologen och tigga till mig en tid, så hade jag säkert inte suttit och pratat om det här idag. Härmed vill jag därför bara uppmärksamma honom, för det tycker jag att han absolut förtjänar. Efter ett par månader var jag alltså på fötter igen och allt var mer eller mindre som vanligt. Jag fortsatte mina studier, men jag blev mer och mer missnöjd. Min stora passion var jazzmusik och jag hade den i flera år drömt om att spela på heltid och ägna hela mitt liv åt det. Men det verkar som om lärarna på skolan inte tog den här musiken på allvar utan istället koncentrerade sig på pop- och dansmusik, vilket jag absolut inte ville. De få gånger som vi fick spela jazz tyckte jag att kraven var för små och att det för fort blev liksom tillräckligt bra. Jag visste att det här var en svår bransch och att man skulle vara tvungen att jobba häcken av sig, som man säger så fint på svenska. Men jag var absolut beredd att göra allt det. Det enda jag behövde var lite hjälp och lite guidning. Men eftersom jag inte fick gehör hos skolan och eftersom den allmänna inställningen verkar vara att det var onödigt att satsa på jazzmusik, eftersom man ändå inte får något jobb, det här sa de faktiskt till oss den första skoldagen, så beslutade jag mig för att åka utomlands. Först ville jag till Sverige, men operationen kom i vägen det året. Jag hade en kompis som hade varit utbytesstudent i Nederländerna, i Groningen, så jag bestämde mig för att prova. Och han rekommenderade konservatoriet i Haag, så jag sökte dit. Och till min lycka kom jag in direkt och kunde börja följande höst. Skolan började och jag älskade från första stund. Allt handlade om jazzmusik. Och jag studerade, spelade och umgicks med folk från hela världen. Skolan var mycket internationell och bara ungefär en femtedel kom från Nederländerna, resten från precis hela världen. Vi hade alla passionen för musik gemensamt. Absolut allting kretsade kring musiken. Vi studerade på dagarna och efter skolan så öva och återöva vi. På kvällarna gick vi sen ofta ännu till någon annanstans så att säga jam sessions, där det vill säga den som vågar kan gå upp på scen och be om att få spela med. Då man anmält sig frivilligt bestäms en låt ur jazzstandardrepertoaren som sen kollektivt framförs av dem som råkar stå på scen just då. På en jam session har man chansen att visa vad man går för, plus att det alltid är lite extra roligt att spela på en bar istället för i skolans sunkiga övningslokaler. Men man kan också göra bort sig och se ganska dum ut om man till exempel är den enda som inte kan jazzstandardlåten i fråga. Skolan var alltså mycket internationell och jag fick umgås med folk från olika kulturer. Och fick uppleva allt från koreanska grillfester till hur man tillredade en äkta grekisk tzatziki. Och tiden här hör till de absolut bästa minnena som jag har. Vi studerade och övade på dagarna och festade och jammade på nätterna. Vi hade till och med ett extra rum som av skattetekniska skäl enligt vår hyresvärd inte gick att hyra ut. Så vi inredde det till vårt egna privata övningsrum, komplett med flygel, trumset och basförstärkare. Rummet var dessutom totalt isolerat så vi kunde spela där hela natten utan att varken grannar, folk på gatan eller ens de övriga i lägenheten kunde höra någonting. I början av januari under mitt andra år på skolan, precis efter att jag kom tillbaka efter att ha firat jullov hemma i Finland, var jag hemma i min nya studielägenhet. Ingen av de andra hade kommit tillbaka ännu. Jag hade kommit lite tidigare än vanligt eftersom jag skulle åka på turné till Danmark med några studiekompisar och var tvungen att packa och allmänt förbereda. Jag skulle åka till Århus med buss, men innan bussen skulle gå skulle jag ännu hinna träffa en studiekompis på stan. Vi sågs på en pizzeria, åt och drack och pratade strunt. Efter att vi hade ätit klart så gick vi ut, men precis utanför dörren kände jag plötsligt en elak smärta i korsryggen. Som om någon hade huggit ner mig med kniv bakifrån. Det strålade direkt ner i benen och jag tappade all känsel förutom smärtan från midjan neråt. Jag var tvungen att lägga mig på marken och bad Chris, min kompis, att ringa efter en ambulans. Jag skjutsades till sjukhuset i Haag, där magnetröntgen avslöjade en ny tumör. Den här gången i ryggmärgen i korsryggen. Fast i tumören, hemangioblastomen som den heter, finns en liten påse med vätska. Och den här påsen hade sprungit läck och förstört en massa nerver. Därav den här plötsliga smärtan. Och igen fick jag akutopereras, den här gången på sjukhuset i Haag. Operationen gick bra, men följande dag låg jag där och fick höra att en massa nerver i ryggen hade trasat sönder och jag kunde fortfarande inte känna någonting från midjan ner. Jag låg 10 dagar på sjukhuset och efter många om och men så åkte jag till Finland för en ny operation på Töle sjukhus. Jag låg ytterligare 10 dagar på Töle och sen en månad på Mejlands sjukhus. Efter det här var det dags för rehabilitering och jag åkte till rehabcentret Synapsia för 8 veckor. Lyckligtvis hade jag fått höra att det fortfarande fanns nerver som var hela och att det var mycket hård och rätt sorts träning kunde lära mig att gå igen. Den här träningen fick jag absolut på Synapsia. Och sakta men säkert gick svullnaden i ryggen ner och de fortfarande intakta nerverna började fungera. Jag kunde byta ut rullstolen först till en rollator och sen till kryckor och käppar. Och i slutet av maj så blev jag utskriven utan rullstol. Och efter sommaren kunde jag åka tillbaka till Nederländerna och fortsätta mina studier. Under den våren misstänkte mina läkare naturligtvis att allt inte kanske riktigt stod rätt till med mig eftersom det här var den andra tumören jag hade varit med om. En tumör kan vem som helst få utan att det behöver egentligen betyda någonting. Men får man en till är sannolikheten att de inte skulle ha någonting med varandra att göra mer eller mindre obefintlig. Det togs en massa tester på mig som skickades till ett laboratorium och efter ett halvt år kom resultatet. Jag blev diagnostiserad med von Hippel-Lindaus-syndrom. Eller VHL. VHL är en sällsynt genetisk sjukdom som bara förekommer på 1 av 36 000 personer. Och trots att den är ärftlig så kan man även få sjukdomen utan att den finns i familjen. Vilket alltså är mitt fall. VHL kan uttrycka sig på många olika sätt, bland annat i form av njurcancer eller av godartade tumörer, så kallade hemangioblastomer då alltså, som man kan få i ögonen eller i centrala nervsystemet. Det är de här tumörerna som alltså jag har råkat ut för. För mig betydde diagnosen främst att jag äntligen fick en förklaring på mina problem. Dessutom innebar det att jag fick börja gå på årliga kontroller för att förhindra att framtida tumörer skulle få växa till sig allt för mycket. En liten omställning i tillvaron alltså, men ingenting värre än att en lite extra flygresor mellan Amsterdam och Helsingfors nu och då. Jag vägrar låta sjukdomen ta över mitt liv och ville ingenting hellre än att fortsätta med mina studier och med min karriär. I allra värsta fall skulle man genom kontrollerna upptäcka nya tumörer som tvingades opereras bort. Men det betydde ingenting mer än att man var sjukskriven i 2 månader, vilket ju faktiskt inte så farligt. Det hände 2 gånger till under studietiden att jag fick opereras för nya tumörer, men efter sjukledigheten var jag båda gångerna tillbaka på benen igen. Och de värsta konsekvenserna det fick var att jag fick ställa in en spelning eller 2 och skjuta upp min slutexamen i biämnet klassisk piano. Jag tänkte för det mesta inte på diagnosen eller sjukdomen. Jag såg mina kontroller och operationer som ett nödvändigt ont och tänkte att alla har nu någonting, vilket jag fortfarande tänker. Under min tid på skolan i Haag började jag experimentera med att komponera och spela min egna musik. Det började med att jag var tvungen att skriva och spela ett eget verk på en tävling som jag gjorde år 2007. Men det var svårt att skriva och allt lät fel och man var missnöjd med allt. Jag ville skriva den där perfekta och ultimata låten som hade allt. Men vad man än försökte skriva så satte en liten djävul på axeln och viskade i mitt öra att det där var ju åt skogen och det där kan du måste stryka. Så man gör ju det. Det gäller bara att skuffa ner den här djävulen och bara fortsätta. Så småningom lärde jag mig och började tycka om det jag gjorde och skrev ner. Om någonting verkligen inte visade sig funka kunde man alltid slopa det vid ett senare tillfälle. Det var bättre att helt enkelt låta pennan gå och skriva ner alla tankar man fick än att väga alla noter på guldvåg. Eller ja, det här fungerar åtminstone för mig och gör så än i denna dag. Det finns ingenting värre än att stirra på ett blankt papper. Då är det bättre att helt enkelt bara skriva någonting, vad som helst, och bygga vidare på det. Sen kan man alltid ändra eller slänga om det inte funkar och börja på nytt. Jag har min dator och mina lådor fulla av idé 1 och idé 2 och idé och så vidare, som aldrig, åtminstone än så länge, har blivit i någonting. På skolan träffade jag sen så småningom också killarna som jag sen skulle bilda min egna jazztrio med. Nämligen italienska kontrabasisten Francesco Angiuli och danska trumslagaren Andreas Fryland. Båda alldeles fantastiska musiker. Vi spelade massor ihop. Eller bara träffades och pratade om musik eller gick på konserter. Vi har spelat tillsammans sedan 2006 och i vintras kom vår tredje och senaste skiva ut. Den här skivan är alldeles speciell för mig. Jag nämnde att den kom ut i vintras, men den spelades faktiskt in ett år före den i december 2011. Eller i början på januari 2012 faktiskt. Och det är det sista jag spelar i min professionella karriär. Det är nämligen så att bara en vecka efter inspelningen så var det dags för en ny operation. De hade hittat en ny hjärntumör. Inget konstigt med det, annat än att jag fick förbereda mig på en 2 månaders sjukledighet igen. Så jag flög till Finland. Men då jag hade mitt rutinmässiga preoperativa samtal med kirurgen så sa han att tumören låg på ett mycket mer komplicerat ställe än vanligt och att jag kunde få besvärliga postoperativa symptom. Nu blev jag för första gången riktigt nervös inför en operation. Operationen gick sedan tekniskt sett mycket bra, men då jag vaknade upp märkte jag att mina händer inte fungerade som förut. Ingen fara, tänkte jag. Man brukar ju ha symptom direkt efter en operation som sen brukar försvinna med tiden. Men de här symptomen var värre. Och kirurgen hade ju visserligen varnat mig, men vi trodde nog alla att de skulle försvinna. Jag skrevs ut från sjukhuset och kom hem, men symptomen blev kvar. Och sakta under vårens gång kom jag att inse att de nog skulle stanna. Det blev väl lite bättre, men inte räckligt för att jag skulle kunna fortsätta spela piano. Den saken var klar. Jag fick i maj i fjol alltså göra beslutet att ge upp min pianokarriär helt och hållet. Och inte nog med det. Till symptomen hör också problem med nervsmärtor, balansen, synen och hörseln, för att inte tala om den fysiska och psykiska orken. Ja, vad ska man göra nu? Allt, precis allt var raserat och livet vändes totalt upp och ner. I början kanske man försökte skylla på någon eller någonting. Hade man kunnat göra någonting annorlunda? Hade kirurgen, den fantastiska Juha Hernesniemi, trots allt misslyckats? Men sen inser man att sådana tankar är om visserligen naturliga och förståeliga så helt meningslösa och destruktiva. Dessutom så vägrar jag att på något sätt hålla honom eller någon annan inom mitt medicinska team ansvarig för det här. Faktum är att de med all största sannolikhet räddade mig från att gå ett betydligt allvarligare öde till mötes. Operationen hade varit så pass svår och komplicerad att det ändå är ett under att jag kom så pass helskinnad därifrån som jag gjorde. Och det är väl så man får se på saken. Det hade enkelt kunnat gå mycket värre och man får helt enkelt fokusera på det som man fortfarande har och inte som man har gått miste om. Men det låter så enkelt och det är absolut lättare sagt än gjort. Klyschan är ju att man säger att man har fått perspektiv på livet. Jo visst, men man kan inte leva enbart på perspektiv. Jag har så mycket perspektiv att det snart kommer ut genom öronen och så mycket perspektiv behöver man inte. De 18 månaderna sedan operationen har varit överlägset det tyngsta i mitt liv och att säga att det varit svinjobbigt är verkligen att ta i underkant. Det är bara så det och det är bäst att helt enkelt vara ärlig och öppen om det. Men livet går vidare trots allt. Ibland är livet tungt, men allt som oftast så går det nog ändå. Med hjälp av min underbara familj och mina fantastiska vänner har jag långsamt kunnat bygga upp ett liv igen, ett steg i taget. Och det är en process som fortfarande är långt ifrån klar. Jag har fortsatt med att komponera musik, mer åt kanske det moderna klassiska hållet. Och jag komponerar nu för andra att uppföra och inte åt mig själv. Jag hoppas att en dag kunna och framförallt orka komponera på heltid. Med energin och orken är det fortfarande lite si och så. Man får helt enkelt lära sig att konservera den energi man har på rätt sätt och låta allt ta den tiden tar. Jag vill ännu bara säga, och här räcker superlativen inte till, hur ett fantastiskt stöd jag har fått av mina föräldrar, syskon, vänner och från min underbara fästmö Elisabeth och hennes familj. De har alla varit otroligt tålmodiga och förstående med mig och jag är dem evigt tacksam. Också värda att nämna i det här sammanhanget är mina mycket goda vänner och kollegor Eif och hans hustru Eifa, som utan minsta tvekan har hjälpt mig allt jag kunde ha behövt hjälp med. Och i största allmänhet har varit otroligt stora stöd. Då vill jag ännu tacka er för att ni har lyssnat på mitt sommarprat och önskar er alla en riktigt god fortsättning på sommaren. Mitt namn är Walter Wolf och jag har varit er sommarpratare idag.